Enterprise systems eller affärssystem. Vi ska också prata en del om affärssystem, det vill säga stora system som styr stora delar av en organisation eller ett företag. Och det som är uppräknat här, tre av dem är system och det fjärde är en metod. Supply chain management är ett sätt att ha reda på hela leveranskedjan av insatsvaror till produktionen. Customer relationship management är system för att hålla en bra relation, en bra kontakt till sina kunder och kunna sälja rätt saker på rätt sätt, i rätt tid och till rätt pris. Business process reengineering är en metod för att förbättra och förenkla i organisationer hur man hanterar sina dagliga informationsflöden, det som man brukar kalla processer. Enterprise resource planning, ERP-system, är de väldigt stora system där order, lager, fakturering, logistik, transport, allting ingår och som på så sätt blir företagets hjärta. Supply chain management, alltså leveranskedjor, det är det sätt på vilket företaget eller organisationer ser till att få leverans av alla de insatsvaror, alla de delar och komponenter som ingår i produktionen. Det här är en väldigt viktig del, att man har rätt saker i produktionen vid rätt tid. Annars kan man inte producera sina varor och stillestånd är oerhört dyrt. Det är dyrare att ha stillestånd i sina produktionslinjer än att ibland ha lite låg verksamhet där. Just in time bygger på idén att det är dyrt att ha stora lager av insatsvaror, av komponenter liggande. Det är bättre att överföra den här problematiken på underleverantörerna så att man har kontrakt som säger att det är underleverantörernas problem att se till att man har lämpliga lagersaldon på de komponenter som ingår i de produktionslinjer man har. Så idén för ett större företag är att öka hastigheten i omsättningen av insatsvarorna, att öka kvaliteten och att sänka kapitalbindningen så att man inte köper in och har lager på större mängder insatsvaror än man behöver. Och det här är ju samtidigt fördelar i form av utrymme. Om man inte behöver lagerföra lika mycket komponenter behöver man inte lika mycket utrymme och lokaler kostar också pengar. Det finns ju naturligtvis en fara med att ha för litet lager av komponenter. Det kan ju vara störningar i de här leveranskedjorna. Det kan vara väderfenomen, det kan vara strejker. Det kan vara andra problem som gör att komponenterna inte kommer fram. Och det enda som är ännu värre än att ha ett lite för stort lager och betala både kapitalbindningskostnader och lagerutrymme, det är att faktiskt inte ha komponenter alls. För då stannar ju produktionslinjen helt. Här ser vi en leveranskedja som inbegriper såväl tillverkare som distributör och kund. Och tillverkaren i det här fallet är Procter & Gamble, som tillverkar någon form av hårschampo eller liknande olja. Walmart, som är en av de största varuhuskedjorna i världen, och kunden som då är inne och handlar på Walmart. Kunden handlar någonting, han plockar en vara från en hylla, stoppar i kundkorgen och går till kassan. I kassan så registrerar då kassören eller kassörskan den här varan. Då registreras den i ett datorsystem att man har köpt ett stycke av den här oljan från Procter & Gamble. Informationen går sedan vidare till Walmarts alla system så att man får ett lagersaldo både i butiken och i ett större centrallager. Därifrån går informationen sedan till Procter & Gamble som precis kan se hur många av den här varan som har sålts i varje region och i varje affär. Därför kan Procter & Gamble hålla ett väldigt litet lager av just den här varan och precis när det behövs tillverka mera och beställa de insatsvaror man har i sin produktion som är olika typer av oljor och olika typer av paketeringsmaterial. Så här ser inte alla varukedjor ut, men den här är känd och har fungerat väldigt bra och har varit ett samarbete mellan Procter & Gamble och Walmart där båda har varit nöjda. Men det finns ju också frågetecken kring det här. Det finns frågetecken kring kundernas integritet. Vill man verkligen få registrerat exakt vad och var och när man har köpt allting? Det finns också frågor om informationskvaliteten. Det är ofta så när man handlar på varuhus, stormarknader eller livsmedelsaffär då, att en kassörska som har, ser fem stycken varor som hon vet har samma pris, slår in fem gånger och sen så visar fram den ena etiketten till kassaapparaten. Så att det blir fem stycken av den. Så lagersaldon stämmer inte alltid. Man måste se till att informationskvaliteten hålls uppe. Så finns det ju också en kostnad att bearbeta det här. Det är inte gratis att införa sådana här system som integrerar informationen långt bak i kedjan. Då måste man hitta, finna så att vinsterna med det här är mer än den kostnad som det är att införa det. Om man nu ska hantera sina leveranskedjor på ett klokt och rimligt sätt, så behöver man en strategi, det vill säga planer för hur man hanterar alla resurser för att få ett lämpligt flöde av komponenter av insatsvaror. Man behöver partners, det vill säga sådana andra underleverantörer som man har kontrakt med, som man kan lita på och som levererar de färdiga komponenterna eller för den delen också råmaterial eller till och med tjänster, men levererar dem med en kvalitet och på den tid som man behöver för att hålla igång flödet i den egna organisationen. Det tredje, supply chain operation, det är precis den planeringen, att planera så att det här flödet fungerar, att de rätta komponenterna kommer fram till produktionslinjerna i rätt tid med rätt kvalitet. Och det sista, supply chain logistics, är då att faktiskt leverera i precis rätt tid. Det här handlar ju om att ta makten över komponenterna, och bilindustrin är ju väldigt duktiga på det. De har ju underleverantörer som väldigt gärna vill leverera till exempel Volvo en stor mängd komponenter till Volvobilarna. Och då har man alltså makten att förhandla på ett sådant sätt att den större delen av lagerhållningen, kvalitetsgranskning och så vidare hamnar hos underleverantörerna. Och själva bilföretaget kan koncentrera sig på att konstruera modeller och sen sätta ihop dem i ett lämpligt flöde. Kundhanteringssystem. Det är oerhört viktigt för företag och organisationer att hålla reda på sina kunder och att vårda sina kunder så att man får en bra relation till dem, så att de vill återkomma och köpa mera från företaget. På det här sättet kan man bygga upp en kundlojalitet, det vill säga får man bra service hos en leverantör så är man inte alls lika benägen att gå över till någon annan. Och det gäller allt från banktjänster till bredband till andra typer av affärer också. Så att det är väldigt viktigt att behålla sina kunder. Det är ofta dyrare att skaffa en ny kund än att lägga lite extra på att behålla en kund. Och de har funnit att ett bra sätt att göra det är att samla ganska mycket data om den här kunden. Vad kunden önskar, på vilket sätt kunden önskar leverans, hur kunden vill bli kontaktad, vilka typer av specialerbjudanden som man kan ge till den här kunden. Och det kan vara både privatkunder och företagskunder. Men även här har man ju problem med integritet. Det är inte säkert att alla kunder vill bli kontaktade av någon som räknar upp exakt hur många chokladkakor man brukar köpa varje vecka. Trots det finns det många företag som har funnit det lönsamt att investera i sådana här system, så kallade CRM-system. Ja, som vi har konstaterat nu då, så att CRM, det är ju inte just bara tekniken, det vill säga dataprogrammen som är CRM-systemet, utan det är en hel strategi från företagsledningen och en process då att så här vill vi göra för att serva våra kunder bättre. Och det är en strategi då som genomlöper hela företaget, åtminstone hela försäljningsorganisationen. Så det kan hjälpa till för att hitta typer av kunder, vilka kunder är mer lönsamma, vilka är mindre, vilka ska vi satsa på, hur ska vi gå ut med erbjudanden speciellt till de här kundgrupperna, till och med få en kund och känna att den kanske är behandlad som en individ, i det fall de vill det är inte alltid alla som vill det då. Förstå inköpsbehoven för att kunna konstruera bättre erbjudanden. Och det här är ett sätt att allokera resurser, för man, i marknadsavdelningen på ett företag har ju inte oändliga resurser, utan behöver använda sina resurser så effektivt som möjligt. Så rätt resurser i rätt tid. Men det är precis samma fråga här då, om integritet. Vill kunderna bli kartlagda på det här sättet, speciellt då individer? Vilken kvalitet på informationen har man? Och det här är inte heller gratis. Vad kostar det att bearbeta information på det här sättet? Hur ska man få det lönsamt? Enterprise Resource Planning, det som vi i Sverige då kallar affärssystem, det integrerar så gott det går alla avdelningar, alla funktioner i hela organisationen till kanske inte ett enda IT-system, men en grupp av IT-system med gemensam databas. Så att man har order, lager, fakturering, löner, tillverkning, information om allt det här samlat på ett ställe. Det gör det mycket lättare att få tag i information, aggregera, filtrera information, och den informationen är up to date för alla affärsoperationer. Så nyckelordet här är att det fungerar över hela organisationen. Och kärnan i affärssystem som finns hos alla tillverkare, ja, det är ju finansiella moduler, redovisning, försäljning, marknadsföring, lön, logistik och liknande. Men sen försöker ju varje tillverkare också lägga på olika saker i form av customer relation management, supply chains eller business intelligence, extra funktioner som ger mera värde. Business process reengineering handlar alltså om att göra om affärsprocesser. Och för att förstå det måste man förstå vad affärsprocesser är. Ja, det är de flöden av information som bygger upp aktiviteterna i ett företag för att göra någonting speciellt. Till exempel att processa en kunds order eller ta hand om ett försäkringsärende. Så att den händelsen från start till slut, från det man lägger en order tills den tillverkas eventuellt, plockas ihop och skeppas ut. Det är alltså en instans av en process. Och då betyder reengineering att göra om de här processerna. Det vill säga att titta på inte vad som tillhör varje avdelning och division, utan hur flödar ett försäkringsärende eller en kundorder genom informationen. Och bygga om processerna, bygga om informationssystemen så att de stödjer det här, och även bygga om funktionsbeskrivningarna för arbetet så att det stödjer ett enkelt flöde genom företaget. Så idén med BPR är alltså att ta ineffektiva processer och göra dem mer effektiva genom att studera hur de fungerar genom hela företaget. Det här sattes på sin spets av en bok som heter Reengineering the Corporation av Hammer och Champy, som kom någon gång i början på 90-talet tror jag. Där man talade om att vara radikal, att bryta ner de gamla strukturerna och bygga upp nya. Det här fungerade sådär i USA och inte särskilt bra i länder som Sverige, där man har en starkare arbetstagartrygghet. Därför att vad man gjorde var att man missade ofta det här med hur saker egentligen fungerar. Det som ligger i väggarna, vi kan kalla det företagskulturen. Och tar man inte hänsyn till den, då får man processer som faktiskt sen inte fungerar. Så det är inte så att alla projekt misslyckades, men de kanske inte blev lika lyckade som de kunde blivit annars. Men huvudtanken med det här är alltså att fokusera på roller och flöden istället för divisioner och avdelningar. Hej och välkommen till den här föreläsningen om strategiskt beslutsfattande som motsvarar kapitel 2 i boken. Jag heter Mats Danielsson och håller förutom den här föreläsningen också en föreläsning om kapitel 3 om e-affärer. Det finns många anledningar till att använda beslutsstödande system i organisationer. De flesta moderna organisationer idag har många IT-system, och de här systemen genererar mycket data, mycket rådata som behöver behandlas på olika sätt för att man ska kunna förstå vad informationen egentligen säger. Så att människor behöver analysverktyg för att analysera de här stora mängderna data. Det finns också ett behov av att ta beslut ganska snabbt eftersom omgivningen, det vill säga de företag man konkurrerar med, har sådana här datorsystem, så krävs det likaledes support i den egna organisationen för att kunna ta beslut ganska snabbt. För tar man inte beslut tillräckligt snabbt, då hamnar man efter på marknaden och de åtgärder man genomför blir mindre effektiva. Det behövs också ganska avancerade analystekniker av olika slag, modellering och förutsägande tekniker för att ta bra beslut. Och de här kan man inte göra manuellt, man kan inte sitta och räkna fram statistik, utan det behövs datorstöd för det. Det är också så att organisationen har ett inneboende värde i form av den information som finns där, och den behöver skyddas och förädlas på olika sätt. Och det kan man göra med hjälp av beslutsstödsystem. Det här är en bild ur boken som schematiskt visar de olika nivåer av informationssystem och därför också beslutsstödssystem som finns i en organisation. Längst ner så ser vi ett transaktionsbearbetningssystemet som alltså hanterar alla de elementärhändelser som finns i en organisation eller företag. Till exempel ordrar, förändringar i lager, fakturor som kommer in, betalningar och så vidare. De som behöver den här informationen är ofta chefer på lägsta nivå som är ansvarig för en produktionslinje eller någonting mindre. De behöver då information om hur just den här fungerar så att de kan optimera resurserna på den nivån. Ovanför det ser vi middle management, mellancheferna, som alltså är ansvariga för ett antal produktionslinjer eller ett antal artiklar som säljs eller någonting sånt. De behöver då inte information om enskilda order eller liknande, utan information aggregerat över en typ av order, en typ av försäljning eller en typ av kunder. För att kunna ta beslut om hur de kan prioritera i sin organisation. De behöver då mycket mer aggregerade data, stöd av aggregerad information. Och det är det man då får i beslutsstödsystem. Högst upp ser vi då toppcheferna, alltså ledningen i företaget. Och de behöver då ledningsinformationssystem, då Executive Information System, som egentligen är en variant av beslutsstödsystem, men där data är än mer aggregerade så att man kan ta mer strategiska beslut som gäller då över längre tid, mer övergripande beslut. Även om det kanske inte är vd som sitter här utan någon i hans stab, så är det funktioner på strategisk nivå. Den här bilden försöker tydliggöra att ju högre upp i organisationen så behöver man mer och mer aggregerade data. Och det är det man menar med från transaktionsinformation till mer analytisk information. Så att längst ner så finns de enkla händelserna, varje order som kommer in, varje betalning som sker, varje pryl som tillverkas eller försäljs. Medan man på mellannivå har en större aggregering och titta på grupper av ordrar, grupper av försäljningar, grupper av kunder. Och att man på den högsta nivån, på ledningsnivån, aggregerar så pass att man kan ta strategiska beslut som gäller över längre tid. Och nyckelorden kanske kan vara för de beslut man ska ta. Att man på lägsta nivå försöker optimera flödena lokalt genom den enhet man är ansvarig för. Medan man på mellanchefsnivå försöker allokera resurser på ett så sätt att man är effektivast inom hela sitt ansvarsområde. Och att man på högsta ledningsnivå tar fram strategier för företaget eller organisationen på längre sikt. Man brukar inom företagsekonomi tala om tre nivåer eller tre tidshorisonter inom företag, där den operationella nivån handlar om vad som händer just här och just nu, precis i realtid. Medan nästa nivå, den taktiska nivån, handlar om beslut om vad som ska hända inom några veckor eller några månader. Och den högsta nivån, den strategiska, om vad som händer på ett halvårs, ett års sikt och längre. Och då säger man att de här transaktionshanteringssystemen, TPS då, det är de grundläggande byggblocken på den operationella nivån. Det vill säga vad som händer precis nu i företaget, i verkstaden, i produktionslinjen, i försäljningen eller vad det nu kan vara. Och en variant av det är då online-hantering, vilket betyder att allting uppdateras precis när det händer. Man säger att det uppdateras i realtid. Man fångar alltså in transaktionerna precis när de händer. Man kan processa dem precis när de händer och lagra, vilket gör att ledningsnivåerna högre upp kan få en omedelbart uppdaterad bild om vad som händer. Det här gäller inte minst vid försäljning via webben, där man kan se precis minut för minut hur många som är intresserade av olika saker och kan mäta kundintresset löpande över dagen eller över veckan eller vilken tidsperiod man vill. Online analytisk processing innebär dessutom att man aggregerar upp det här till meningsfulla mått, såsom till exempel hur mycket som har sålts av en viss typ av varor, hur mycket en reklamkampanj har slagit igenom eller någonting sånt där. Så att man har aggregerade data, även det i realtid, det vill säga omedelbart tillgängligt. Det är alltså en förädling mot högre nivå där även chefer på mellannivå kan ta beslut och styra organisationen i realtid. När man får upp data från ett beslutsstödssystem på mellanchefsnivå som beslutsunderlag för att ta något beslut, så behöver man ofta göra en del operationer med de här data. För det är ju ofta så att beslutet man ska ta ska tas på osäker grund. Man känner inte exakt alla data, alla parametrar. Det finns en viss osäkerhet inbyggt. Därför är det viktigt att göra en känslighetsanalys av det beslut man tänker ta. Det kan vara så att man har bestämt sig för att bygga en ny fabrik och ska låna pengar till det, och räntan för det kanske är 5%. Och fabriken förväntas gå med en vinst på 10% netto efter avdrag för omkostnader. Men vad händer då om bankräntan går upp mot 6%, mot 7%? Hur slår det? Eller man har tänkt sig att sälja 100 000 enheter av någonting man ska tillverka. Och då kommer man göra en bra förtjänstmarginal. Men om man nu bara tillverkar 80 000 på grund av problem i maskineriet, eller man tillverkar 100 000 men bara säljer 80 000. Vad får det för effekter? Vågar man fortfarande göra investeringen att börja tillverka det här? Genom att variera på olika parametrar och se att det fortfarande är ett lönsamt projekt, så gör man alltså en test av känsligheten i det beslut man tar. Och det är väldigt viktigt. Tvåan, what if-analys, vad om, är lite av samma typ men betydligt mer drastiskt. Vad händer om förutsättningarna i modellen inte håller? Anta att vi ska starta någon form av fabrik som behöver en miljöprövning om den får starta. Men vi vill gärna börja bygga byggnaden nu och prövningen tar ett tag. Om prövningen tar ett år vill vi inte vänta ett år på att börja bygga fabriken. Å andra sidan, om miljöprövningen inte går igenom, så får vi inte starta den drift vi vill i fabriken, och då har vi lagt ut pengarna i onödan eller måste på något sätt omallokera resurser för att göra någonting annat där. Och då måste vi ta med den risken och se om det fortfarande är lönsamt att ta risken att starta det här projektet. Och den tredje punkten, målsökning, betyder att man bestämmer sig för vad man vill ha för värde på någon parameter, till exempel vinst. Och så tittar man på vad krävs av andra parametrar i kalkylen för att nå det. Säg att vi för att få igenom någonting i ledningen måste ha... Här ser vi en schematisk bild av ett transaktionshanteringssystem och ett beslutsstödssystem och hur de samverkar. I transaktionshanteringssystem så finns det orderdata, information om enskilda ordrar, vad de innehåller, kvantitet när den lades och när den fullföljdes. Det finns också lagerdata, vad det finns för lagersaldo, vad det finns för beställningspunkter, det vill säga när man ska förnya och utöka lagret och när man har för mycket i lager. Det finns också leveransdata, när order har levererats till kunden. Allt det här är alltså transaktioner, det vill säga elementarhändelser i företag eller organisationerna. Sen finns det då ett antal program, ett antal system som processar, behandlar de här data. Så att orderdata behandlas och aggregeras upp till försäljningsdata. En försäljningschef vill inte se varje enskild order, men vill veta ordervärdet av produkterna eller hur många procent av en viss produkt som har sålts en viss dag eller någonting liknande. Likadant för lagerhållningen vill man veta hur lagret har förändrats, hur lagervärdet har förändrats. Och för leveransdata så kan man förädla det till olika typer av transportdata. Allt det här går då in i ett beslutsstödssystem så att en mellanchef mycket enkelt kan se trender. Har försäljningen ökat, minskat? Har kostnaderna för försäljning eller leverans minskat eller ökat? Har returerna, det vill säga kvaliteten på de sålda varorna, minskat eller ökat? Och det här blir då en mängd rapporter. Kanske inte alltid som på bilden i form av papper, men olika rapporter som gör att man bättre förstår verksamheten. Ledningsinformationssystem är helt enkelt ingenting annat än beslutssystem som är specialiserade för att stödja den högsta ledningsnivån i företaget eller organisationen. Förutom en ännu hårdare aggregering, det vill säga försäljningsdata inte kanske längre är per produkttyp utan grupp av produkttyper, så finns det också lite speciella funktioner där. Och konsolidering, första uppräknade, inbegriper just en hård aggregering av informationen så att man kan se på övergripande nivå vilka trender som finns inom försäljning eller tillverkning eller transport till exempel. Drill down betyder möjligheten att från den här hårda aggregeringen gå ner på lägre nivå. För det är så att om man får någon form av alarmerande siffror, som att försäljningen har sjunkit i en region eller någonting liknande, så räcker ju inte det som beslutsinformation för att förändra någonting, utan man behöver få reda på, har försäljningen sjunkit på alla delmarknader, på alla produkter, eller kan man hitta mönster i vad det är som har gått fel. Då behöver man alltså gräva sig neråt nivå för nivå tills man hittar problemen. Och det är det som är drill down. Slice and dice innebär helt enkelt att man tittar på informationen från olika perspektiv. Man kan titta på försäljningen den senaste månaden vad gäller olika typer av kunder. Man kan titta på olika typer av order. Man kan titta på och första gångs order respektive order som återupprepas. Man kan titta på om man säljer mera via en försäljningskanal eller en annan. Har man sålt mera via webben än man har sålt på någonting annat sätt. Och på så sätt kan man få en känsla för vilka delar av företaget som går bättre och vilka som går sämre. Och här ser vi en schematisk bild av ett transaktionshanteringssystem och ett ledningsinformationssystem. Och det är inte en slump att den här bilden är väldigt lik den tidigare bilden som visade ett transaktionshanteringssystem och ett beslutsstödssystem. Därför att det här ledningssystemet är egentligen bara ett specialfall av beslutsstödssystem. Det som har tillkommit är ju massa externa informationskällor, det vill säga information som inte kommer inifrån företaget utan utifrån. Av typen branschinformation och som är börsdata om man är ett noterat företag. Så att man kan jämföra sig, så kallad benchmarking, med industrin i allmänhet och se om man går bättre eller sämre än det. Det är också mycket information om vad som händer i branschen och liknande, och vad som händer på marknaden. Och den här tilläggsinformationen som är utöver ett vanligt beslutsstödssystem kallas ofta för business intelligence. Och på samma sätt som förut så är det ju så att man sitter och jobbar med den här informationen på skärmen. Och självklart kommer det också ut rapporter, men det är inte det som är huvudfunktionen. Utan det är att få en levande känsla för de trender, de informationer och de signaler som faktiskt finns i organisationen. Digitala instrumentpaneler. Det här är någonting som tidvis har varit populärt bland många leverantörer av bland annat business intelligence-system. Det vill säga att man på en eller ett fåtal sidor kan få en sorts överblick över hur hela företaget går. Gärna genom mätare eller andra klatschiga bilder som då i realtid dynamiskt kan ändra sig beroende på hur många ordrar som kommer in eller hur mycket som säljs på något annat sätt eller hur mycket som tillverkas. Och tanken är då att man med en mycket, mycket snabb överblick som person i en ledningsgrupp ska kunna få en överblick över hur går företaget just nu. En typ av system som ibland räknas in under beslutsstödssystem är artificiell intelligens. Och med intelligenta system så menar man då system som på något sätt visar upp egenskaper som vi som människor skulle kunna kalla för intelligenta. Nu ska man vara lite försiktig med det här begreppet, för det är inte intelligent i mänsklig mening så att man kan förstå helt nya situationer och ta helt oberoende beslut, utan det är mera i formen av beslutsstöd. Och AI ska då definieras som någonting som simulerar mänsklig intelligens, så som möjligheterna att resonera och lära sig. Men återigen ska man ta resonera och lära sig i beslutsstödstermer. Det vill säga systemet kan aggregera och visa upp information på ett sådant sätt att det ser ut som resonerande. Och inlärning är givet väldigt speciella omständigheter, så kan ett datorprogram hitta mönster i indata och presentera det. Men det handlar inte om att kunna sätta en dator i skolan och sen så efter några år så har den blivit fullt klok. Det fanns en berömd matematiker som hette Alan Turing som för snart 60 år sedan formulerade ett test på hur han ansåg att man skulle kunna avgöra om en dator hade artificiell intelligens eller inte. Och testet går ut på att man sätter en människa framför en terminal på den tiden, numera förmodligen en persondator, och en vägg framför. Och på andra sidan väggen sitter antingen en dator eller en människa. Och sen så kan man via i princip ett chattprogram ställa frågor. Det vill säga, den som utför testet skriver in frågor och väntar, och tillbaka kommer svar. Och om utfrågaren inom en rimlig tid, en halvtimme eller en timme eller två, inte har lyckats ställa frågor där han har fått korkade, dumma eller felaktiga svar, så antas det som finns på andra sidan vara en människa. Var det då fel, det vill säga det var istället en dator, så har den datorns program, AI-programmet, klarat Turings test. Här får man vara lite försiktig, även om det slutgiltiga målet för AI är att kunna bygga system som helt kan ha mänsklig intelligens, så är inte det det primära målet på lite kortare sikt. Utan vad man skulle vilja är att ha system som dynamiskt, det vill säga medan det kör, kan adaptera, det vill säga förändra sitt beteende på ett sådant sätt att det kan hjälpa oss. Det kan alltså lära sig, men lära i datormening, från situationer så att det blir lättare, bekvämare och mer funktionellt att använda det här programmet. Det är ett mer kortsiktigt mål för AI, och det är också det mål som är relevant för beslutsstödssystem. Kapitel 2 består av två delar. Första delen handlar om beslutsstödjande system. Även om rubriken är beslutsfattande system, så är det ju faktiskt inte systemen själva som fattar beslutet. Men det handlar om beslutsfattande med hjälp av stödsystem. Det handlar om de delar som ingår transaktionshanteringssystem, beslutsstödsystem och ledningsinformationssystem. Den andra delen handlar om enterprise systems, där det inte finns någon riktigt bra svensk term, men företagssystem då. Det handlar om olika delar när det ingår supply chain management, som handlar om hur man tar kontroll över leverans av insatsvaror. Customer relationship management, som alltså handlar om kundvård och kundhantering. Business process reengineering, som egentligen inte är något system utan ett synsätt och en arbetsprocess för att införa effektivare datasystem. Och enterprise resource planning systems, ERP-system, som i dagligt tal kallas affärssystem. Här är ett exempel på ett mycket enkelt regelbaserat system i språket Prolog. Prolog är ett så kallat logikprogrammeringsspråk som gör att man kan deklarativt, genom att ge fakta och regler till ett program, få det att fungera så att det kan dra slutsatser. Och i det här fallet så har vi fyra regler, det vill säga sanningar som alltid gäller enligt det här programmet. Det första är att om någonting har hår, så är det ett däggdjur. Man läser alltså från höger till vänster, där x är en variabel, så vad som än stoppas in där, så ska det gälla att har det hår, så är det däggdjur. Den andra regeln säger att om någonting har fjädrar, så är det en fågel. Den tredje regeln säger att om någonting lägger ägg och kan flyga, så är det en fågel. Notera alltså att det finns två sätt att vara fågel på, och bara en av dem måste vara uppfyllt för att det ska vara en fågel. Däremot i den andra regeln måste både kan flyga och lägger ägg vara uppfyllt för att det ska bli en fågel. Den sista regeln säger att om någonting är randigt och att någonting är ett däggdjur, så är detta någonting en zebra. Det är de enda regler vi har i vår lilla värld. Sen, för just det här tillfället, får vi två fakta. Första faktumet är att Sune, som är ett objekt, har hår. Det andra faktumet är att Sune, samma objekt, är randig. Då ställer vi oss frågan, är Sune en zebra? Och att besvara den frågan är att försöka visa att zebra Sune är sant. Om det går att bevisa från de här reglerna, då är det sant och då är svaret på frågan ja, annars är det nej. Om vi då börjar med faktat har hår Sune, så leder det enligt den första regeln till att Sune är ett däggdjur. Enligt den sista regeln vi har, då vet vi att Sune är randig. Och är Sune randig och Sune är ett däggdjur, vilket vi redan har fått från första regeln, så är Sune en zebra. Det blir alltså sant i våran lilla värld. Och därmed så är svaret ja, Sune är en zebra. Naturligt språkforskning är en mycket aktiv del av AI. Med allt ifrån stavningskontroll och grammatisk kontroll som vi ju egentligen till stor del har, till exempel idag i ett program som Word. Och lexikon som vi i sig har idag och som man kan slå upp i. Till taligenkänning som vi delvis har idag. Man kan till vissa talstyrda växlar ringa och ge kommandon, till exempel när man vill komma in till kundtjänst och den ska känna igen det här. Och det fungerar väl så där, men det är mycket lovande teknik som kommer komma på lite sikt. Och språköversättning ligger lite längre fram, för det gäller inte bara att känna igen enskilda ord i meningar utan också förstå vilket sammanhang de finns i. Där många ord, till exempel bok, kan ha helt olika betydelser. En bok kan vara någonting med tryckt text i och det kan också vara ett träd. Så det gäller att från sammanhanget förstå vilken bok det är vi pratar om. Och det betyder svårare, så där har man inte kommit lika långt. Det är alltså längre fram tills vi har den typen av funktionalitet. Här har vi en principskiss över ett så kallat expertsystem. Och med expertsystem menar man ett datorprogram där man har samlat in kunskap från experter, så att den som kör programmet som inte har lika hög expertnivå då ska kunna få råd och hjälp från programmet som om man samtalade eller konfererade med en expert. Längst upp till vänster så har man då kunskapsbasen, ofta i form av såna här if-then, det vill säga om så regler. Precis som vi hade fyra stycken i fallet om däggdjuren då, det här med Sune och zebra. De översta där var alltså regler. Under det har vi en databas som är fakta över den specifika situationen. Och i fallet med Sune så var det de två nedersta fakta som bara gällde just Sune. Med hjälp av de fakta kunde vi då tillämpa dem på reglerna och med hjälp av det få ut ett resultat. Det är det som görs uppe till höger i den så kallade inferensmotorn, som alltså tar reglerna och tar de kända fakta och sen försöker bevisa om den fråga man ställt är sann eller inte. Och den är sann om den går att visa från reglerna med hjälp av de fakta som finns. Nu är ju inte det här särskilt användarvänligt att behöva fråga zebra Sune? Frågetecken. Och därför finns det på interface, det vill säga gränssnitt, någon form av trevligt grafiskt gränssnitt där det är mycket lättare att ställa de här frågorna. Då har vi kvar modulen längst ner då, som är en förklaringsmodul. Det har visat sig att folk tror mycket mer, har större förtroende för sådana här system om de kan bevisa, påvisa hur de har kommit fram till det här resultatet. Och det är i princip att köra reglerna baklänges. Så i fallet med Sune och zebran så kan man alltså baklänges se vilka regler uppfylldes och varför. Varför var Sune ett däggdjur? Ja, då går man baklänges till höger i regel och ser vad det var som var uppfyllt för att han skulle bli det. Så kan man alltså konstruera en förklaring. Och med hjälp av sådana förklaringar så är det lättare att få förtroende för ett expertsystem. Och här ser vi några förslag då på tillämpningar av expertsystem. Man trodde mycket för en 10-15 år sedan på medicinska expertsystem, där man intervjuade ett antal läkare som var experter inom någon del av medicinsk vetenskap. Man samlade in deras kunskap, kodifierade den i regler och körde sedan diagnoser på enskilda patienter från det här. Och tanken var väl inte egentligen att att patienten själv skulle köra det, utan en allmänläkare då, som är allmänt medicinskt kunnig men inte expert inom ett visst område, skulle kunna få stöd från det här. Det andra exemplet är brandkåren som vill veta den optimala vägen någonstans. Kanske inte är ett riktigt expertsystem, utan någonstans mellan expertsystem och reglersystem, som alltså ser trafiken som flöden och försöker hitta det optimala flödet för en viss enhet. Och det tredje, att balansera en aktieportfölj baserad på risk eller konjunktur eller någonting annat, skulle vara ett fullfjädrat expertsystem om den själv tog besluten, men används mer som ett beslutsstödssystem, det vill säga att få upp kvalificerad information för att hjälpa mäklaren att ta beslut. Och det är ju temat för den här föreläsningen, att alla de här AI-teknikerna används inte för att ersätta i första hand beslutsfattare, utan för att stödja dem att ge mer kvalificerad information. Och då är en nyckelfunktion ofta att kunna förklara vilka slutsatser som systemet kommer fram till. Neurala nätverk är en annan typ av system som består av ett antal noder, varav en del noder är indatanoder som alltså får information från yttervärlden, och andra är utdatanoder som levererar ut data. Och det går ut på att från givna indata, det vill säga givna signaler på vissa av de här noderna, få det nätverket att producera kända signaler på utdata. När man sedan presenterar data som är ungefärligen lika på indatanivå, så kommer det komma ut korrekta data på utdatanivå. Det vill säga nätverket har lärt sig att ungefärligen lika data grupperas ihop eller klustras till samma svar. Exemplet här är kanske lite abstrakt då, men visar ändå på principen. Man lär nätverket vad som är rektanglar, och de kan vara långsmala och de kan vara korta och höga, men de har vissa gemensamma egenskaper. De har fyra sidor, de är parallella 2 och 2, de är lika långa 2 och 2. Medan andra saker av typen ovaler och något konstigt djur, kanske åsna, då inte är det. Och på så sätt så ska man trimma in svaret från nätverket till att bli det korrekta. Och det finns ett antal tillämpningar, allt ifrån medicinska, där man kan känna igen olika medicinska sjukdomstillstånd på hjärnröntgen, men även på andra typer av bilder, till att kunna förutse ekonomiska problem i företag. Om man är en bank som har lånat ut till 100 000 kunder, så kan man inte kolla statusen hos de här företagen med någon särskild regelbundenhet. Men istället för att överraskas när företagen håller på att gå i konkurs, så kan man ju bevaka ett antal parametrar, likviditet, soliditet, cashflow och så vidare, och få upp varningar på kanske 100 bolag som man behöver titta närmare på. Och även om det är falskt alarm i 80% av fallen, så blir det en hanterlig mängd för handläggarna att titta på. Ett typiskt beslutsstöd. Här är en schematisk skiss över fallbaserat resonerande. Fallbaserat resonerande bygger i princip på att man samlar på sig ett stort antal fall av något problem som man vill diagnostisera. Och så beskriver man det med ett antal kända parametrar. Nästa gång man får ett liknande fall, så tar man det liknande fallet och letar i en databas, i en samling av alla gamla fall. Och så hittar man det gamla, av de gamla fallen som ligger närmast, och så presenterar man det som en lösning. Och det är det vi ser i bilden då, att längst upp till vänster så får man en problembeskrivning, och längst upp till höger så letar man i en databas, det vill säga i en samling av gamla fall, efter det fall som ligger närmast. Och då måste man ju ha bestämt sig för vad som är närmast. Är 1% avvikelse i någon parameter närmare än 100 000 kronor avvikelse i en annan parameter? Det här måste man ha bestämt innan, så att man har ett mått på närhet. Och så tar man bara det fall man har aktuellt och går igenom alla fallen som man redan har lagrade. Hitta det som är närmast och ta resultatet av det fallet och presentera som resultatet. Man kan ju tänka sig att man styr ett kraftverk på det här sättet. Att när man får något problem, när man får för hög belastning, ett för högt ångtryck någonstans. Samtidigt som man har stopp med en generator. Så låter man datorn gå igenom alla liknande fall och hitta ett annat fall med för högt tryck. Men inte lika högt tryck och stopp i en annan typ av generator. Men det är det närmaste och då får man ut en diagnos och förslag på vad man ska göra. Intelligenta agenter är fristående program som på något sätt fås att köra i den egna eller i någon annans dator och som utför de uppgifter som man har bett den om. Det kan ju vara så att man sitter i en PC och bevakar det som händer på en börsskärm, mäter informationen och har ett antal trösklar så att det går ett larm om någonting har hänt, om en viss börskurs har sjunkit under 3% eller om någon annan kombination av faktorer ligger ovanför eller under ett angivet. Data mining, det är en typ av program som kan gå igenom mycket stora datamängder och söka efter och hitta mönster i de här mängderna. Det kan ju vara som i exemplet här att man försöker hitta extra lönsamma kunder genom att titta på vilka inkomstnivåer de har, vilka skuldnivåer de har, om de har betalat i tid eller inte betalat i tid. För som kreditgivare är det värsta som finns kunder som inte betalar sina lån som antingen måste utmätas och krävas på pengar på det sättet eller till och med aldrig betalar så att det blir en kundförlust. Det finns många exempel från läkemedelsindustrin där man genomför olika typer av prov och försöker hitta samband mellan olika läkemedel och mätvärden på försöksdjur. Eller man letar efter strukturer i molekyler där man försöker hitta olika samband mellan molekylerna och det finns mängder av delområden inom AI och här är exempel på några. Naturlig språkhantering, expertsystem, neurala nätverk, fuzzy logic, fallbaserat resonerande och intelligenta agenter. Vi ska prata om de flesta av de här alldeles strax. Man kan ju först fråga sig, finns AI ute bland oss i verkligheten någonstans? Och svaret på det är väl ja. Om man till exempel skriver ett brev till någon här i Mälardalen och skickar iväg så har man skrivit ett postnummer och det är skrivet med en handstil och handstilar ser väldigt, väldigt olika ut. Då kommer det komma till sorteringen vid postterminalen i Tomteboda och där finns det då ett AI-program som kan läsa av den handskrivna postnummerkoden och i någonstans kring 97% av fallen faktiskt lyckas sortera det rätt. Så att en liten, liten del behöver sorteras manuellt av människor. Det finns också exempel på flygplatser där man försökt hantera bagage med hjälp av AI. Försöka känna igen vart bagaget ska åka. Ett annat exempel är värdepappershandel. Där man inte lämnar besluten om vilka aktier eller portföljer som ska köpas och säljas. Men man får upp ett kvalificerat beslutsunderlag med hjälp av AI. Där sedan den ansvarige mäklaren kan ta de beslut som förefaller vara korrekta. Och har man ett komplicerat flöde, ja då får man också ett komplicerat IT-system som stödjer de här flödena. Till exempel försäkringsärenden. Har man ett enklare flöde, ett enkelt ordersystem, så får man ju enklare processing av det här systemet. Och får man alldeles för komplexa system, ja då kan man låsa utvecklingen. Det blir för dyrbart och för komplicerat att ändra det här genom åren. Därför att när omgivningen till företaget eller organisationen förändras så måste även organisationen själv förändras. Och det inbegriper då förändringar av IT-stöden. En annan teknik som är bra i det här är benchmarking. det finns ju ofta inom en bransch eller inom olika branscher så finns det branschorganisationer som ofta då har kontroll på hur duktiga är i medeltal organisationerna på att hantera saker. Hur många dagar brukar vissa typer av försäkringsärenden ta? Hur stor del av kostnaden i banker går åt till IT och så vidare. Om man då jämför sig med andra inom samma bransch, samma segment, så får man en bra utgångspunkt för vad är det vi behöver effektivisera? Vad behöver vi göra business process reengineering på? Beslutsfattande i företag och organisationer är en viktig företeelse. Chefer på alla nivåer fattar många och ibland även svåra beslut. Men det är ju det som de är satta att göra. Beslutssituationer och riskbedömningar är ofta svåra att göra därför att den information som finns är ofullständig, den är inte exakt och den är i många fall osäker. Vad man då gör i många fall är att ta beslut bara med hjälp av intuitionen. Någonting känns rätt eller verkar rätt. I andra fall så återupprepar man tidigare beslutsmönster. Man tar ett beslut som liknar det som man tidigare tog även om förutsättningarna inte var detsamma. Det här leder då ofta till beslut som helt i onödan är felaktiga och det kostar naturligtvis organisationen mycket i form av tid, pengar eller andra resurser. Det tråkiga är att informationen här ofta finns men inte kan utnyttjas. Och det är det som beslutsstödsystem är till för, att plocka upp relevant information i organisationen till de som ska ta besluten. Så tre nyckelord vad gäller affärssystem är integration, processer och best practices, det vill säga bästa möjliga. Integration, det är alltså att vi samlar data från alla möjliga delsystem, order, fakturering, lager, löner och så vidare i en databas och har en grupp av program som hanterar de här. Processer, det har vi pratat om, att vi fokuserar på processer, flöden av information och arbete genom organisationen snarare än divisioner och avdelning. Och best practices, att vi försöker ta det bästa från vår egen industri och försöka implementera de metoderna i vår organisation. Och sådana här stora affärssystem, de är då konfigurerbara informationssystem, vilket innebär att man har färdiga program men man kan ändra vissa parametrar, vissa delar av dem så att de beter sig så som man vill. Och det här är stora paket, det är jättelika paket, det är miljontals rader programkod som används för att integrera informationen, få ner dem i en stor databas och hantera dem på ett uniformt sätt i organisationen. Och i och med att man köper ett sånt här system så får man ju också indirekt en del best practices. Det vill säga det bästa kända sättet att göra saker på i en bransch eller en grupp av branscher. Många av de här systemen som säljs idag har en 10, 15 eller fler år på nacken i sin grundform. Men har byggts på och moderniserats allt efteråt. Men vi har nu på väg en andra våg av ERP-system med nya funktioner där webbteknologi och liknande är inbyggt redan från början. Och här är några exempel på företag som är aktiva inom affärssystembranschen, antingen som leverantörer eller som konsulter. Och för att återknyta nu lite till avsnitt 2.1, så vi har tittat på en mängd beslutsproblem då. Vi kan kalla dem för manuella beslut, det vill säga beslut som tas av, till slut av människor. Och då har vi behövt beslutsstödssystem av olika typer. Inom organisationerna eller personligt för att ta enskilda beslut. Eller i ledningssystem då, som var en variant av beslutsstödssystem. Man kan också tänka sig att besluten tas autonomt av programvaror, till exempel av agenter. Och då måste man kunna utföra mer än det som ursprungligen programmerades in. Och då är vi inne på det här med AI. Olika typer av AI-system, sökrobotar, data mining och liknande. Men vad vi ännu inte har tittat på är själva beslutsfasen. Vi har beslutsstödssystem som levererar upp data som gör att besluten blir lättare att ta. Men själva analysen av beslutet behöver andra typer av stödsystem. För det är faktiskt i de flesta fall så att det inte är enkelt att ta beslut bara för att man har ett bra beslutsunderlag Inte ens om man är erfaren och skicklig. Inte ens om man har mycket intuition och man varit med om det förut. Utan det behövs en strukturering av själva beslutssituationen. Vilka handlingsalternativ har jag? Vad har de för följder? Vad leder de till för konsekvenser? Hur kan jag värdera dem? Utifrån vilka kriterier ska jag värdera dem? Och så vidare och så vidare. Så det finns ett behov av att faktiskt analysera problemen innan man tar besluten. Så för att summera lite då. De beslutssteg som är att först samlar man in information som är relevant för beslutet. Man bearbetar den på så sätt att det finns i en sån form att man har det som beslutsunderlag. Och slutligen tar man beslutet. Och något förenklat brukar man säga fånga, förstå, besluta. Och för sån analys så finns det ett antal verktyg på marknaden. Den här bilden kommer från ett av dem då, som forskats fram här på institutionen. Vi ska inte prata mer om det här i kursen. Det kommer finnas kurser längre fram som hanterar det. Men det här är alltså beslutsanalyssystem.